Hej, det här sommarpratet kommer att handla om det som kallas god eller dålig musik. Det kommer säkert också att handla om var man har lyssnat på musik, och det är egentligen ett ganska intressant ämne, därför att med teknikens utveckling så har hemskt mycket förändrats i de platser där man kan lyssna på musik. I min barndom så var det 78 var det som man inte riktigt kunde bära med sig det där. Och sen i något skede så kom C-kassetten, det var en stor revolution. Och i det sammanhanget testade jag en gång att sätta hörlurarna på mig och köra ner för Rödbergsgatans backe med den här musiken i öronen. Jag är alltså Nils Storvalls, är din sommarpratare idag. Beethoven svänger, han svänger alldeles otroligt i den här tredje satsen. Och att komma ner för en backe med hörlurarna på en stilla morgon och det är sol, det är en fantastisk upplevelse. Den innebär alldeles otroliga trafikfaror, för du hör ju inte någonting. Det kan komma en sopbil och köra över dig det där, och du tycker där du är euforisk och lyssnar på Beethoven och tycker det är underbart, och så säger och så är du där. Av den orsaken så sysslar jag inte mer med det här. När jag cyklar i Bryssel, vilket är det snabbaste sättet att komma fram, om jag skulle göra det med hörlurarna på, så skulle jag antagligen inte sitta här idag och vara det sommarpratare, därför att då hade det också hänt någonting fruktansvärt. Men i inledningen lovar jag också att det där att tala om det som kallas god och dålig musik, och det är ett ganska besvärligt begrepp. I min gamla geografibok, Sigurd Salbergs allmänna geografi, så fanns det uppe på vänster sidan högst uppe, så fanns det en bild av en svart människa, och så fanns det en bildtext under det, där stod det: negrerna är ulata och tycker om jazzmusik. Det här är alltså 50-talet. Den sortens rasism kan man inte syssla med idag, gudskelov. Men det handlar om, och det är en del av min ungdom handlar om, det handlar om att vi fick alltså bluesen. Och det där, och om Beethoven svängde, så finns det någonting som svänger alldeles oerhört, och det är Muddy Waters. Jazzen, bluesen, Dixie, vad som helst det där, var faktiskt en viktig del av det där, av mina musikupplevelser i de yngre tonåren. Helsingfors hade den stora fördelen att det faktiskt fanns, hit kom nästan alla stora jazznamn. Så att jag har sett och lyssnat på Louis Armstrong, jag har sett och lyssnat på Duke Ellington, alla de där klassiska killarna det där var här. Och det var egentligen inkörsporten till det som är så utbredd rytmmusik, och där den här bluesen, det där The Blues Had a Baby and They Named It Rock and Roll, det liksom, där det finns en brytningspunkt också det där i våra musikupplevelser. Vi är ganska finlirare i jazz. Det fanns en jazzklubb på Albertsgatan, Old House Jazz Club, där alla underliga figurer samlades på den tiden. Och där man var lite, så att säga, för fin. Och när man lyssnar på Muddy Waters så finns det ingenting som är fint, men det är alldeles fruktansvärt hederligt. Och det kallades naturligtvis dålig musik. Och från det kommer vi vidare till något annat, lite mer problematiskt. Vad är god och dålig musik sen sist och slutligen? Den följande biten är en klassisk bit. Det är Anton Bruckner, 1800-tals tysk, eller egentligen österrikisk kompositör. Och hans sjunde symfoni, det där är lite problematisk, i synnerhet det långsamma avsnittet, och jag ska gå närmare in, men först ska vi lyssna på Anton Bruckner i en gammal inspelning. Det här var alltså andra satsen ur Bruckners sjunde symfoni, och det besvärliga med den är att den här spelades i tysk radio efter det att man hade kungjort att fyren hade dött. Det var amiral Dönitz som tillkännagav det. Och det här var Adolf Hitlers favoritmusik. Och då inställer sig naturligtvis en lite besvärlig fråga. Kan en massmördare av Adolf Hitlers kvalitet, kan han ha haft god smak, och kan den musik han spelar och tycker om vara god musik. Och det här är en sak som egentligen går igen i det där i ganska mycket musik. Efter andra världskriget så var det nästan omöjligt att spela Wagner, precis samma sak. Och jag vet att jag själv länge så att säga tog stora lovar kring Wagner när det är liksom nationalsocialistisk musik, att, vilket naturligtvis inte är sant med det där, men i den här eviga frågeställningen om vad som är bra och vad som är god musik, det där så kolliderar vi också med samhälleliga fenomen som kanske inte är Bruckners fel det där och inte någon annans fel heller direkt, men som påverkar vad som är tillåtet att lyssna på, vad som är tillåtet att tycka om. Och det där, och det är en jättebesvärlig fråga för mig. Och det var naturligtvis, och här kommer jag nu in på det där, på den kanske mest präglande delen av det där av mitt liv, 60-talet, som börjar med det där med musik som också tar ställning. Och det där, och det protestmusiken, det hänger ihop med det där med kriget i Vietnam, och det börjar i Förenta Staterna, och det går så att säga in genom vänstra öra på oss, och det blir där för en lång tid. Det här är en bit av det där av, som ursprungligen skrevs av Bob Dylan. Bob Dylan har funnits, så att säga, hängt med i mitt liv under alla de här åren, och det där, och det med det man, jag får nog lite det där gåshud när jag lyssnar på Joan Baez när hon det där sjunger en underbart vacker sång från den tiden. Jag är alltså Nils Storvalds och jag är din sommarpratare just nu. Joan Baez har en underbar röst, och det där, och det mjuka sätt på vilket hon modulerar det här, och när man lyssnar på henne på hennes senaste skiva, vilket jag också för säkerhet skulle lyssna på det där, så finns det egentligen hemskt mycket kvar av det där. Och jag tror att hon var ju en kort tid samboende med det där med Bob Dylan. Och Bob Dylan hade ju ett problem med sina egna låtar. Han kunde ju aldrig spela samma låt på samma sätt på nytt. Och det ledde till att Bob Dylans alla fans så att säga alltid var uppställda. Att nu kommer han ut med en ny skiva det där, och han gör allting fel. Därför att det som är fel med fans är ju att de låser sig vid något visst sätt att spela de här låtarna. Därför man har hört det i en viss situation, när man har träffat sin första flickvän eller man har gått på en demonstration eller någonting sånt här. Så det, musik är ofta låsta vid någon speciell tillställning, vid något speciellt läge. Och vi har svårt att komma bort från det här. Och det där, och därför är det så skönt att gå sen till Joan Baez, för att där det är liksom det är som det ska vara. Och det är jättelugnande. Och från Baez och det där och Dylan så kan vi gå till en annan kärlekshistoria som är betydligt mer komplicerad. Det finns en mini-opera som handlar om Blåskägg, hertig Blåskägg. Hertig Blåskägg är ju sinnebilden för den här människan som gör vad som helst med kvinnor och som antagligen skulle ha haft Me Too upp i halsen all over the place. Det där. Men Béla Bartók, ungersk det där, intellektuell komponist från början av 1900-talet, en jätteintressant figur. Han gör en annorlunda Blåskäggsversion. Jätteintressant. Vi tar först och lyssnar på musiken, därför att det är en bra inledning på att diskutera om vad kärlek och liv egentligen handlar om. Det här är alltså slutscenen ur det där ur Riddar Blåskäggs borg. Riddar Blåskägg har kommit med sin senaste äröring, Judith, till borgen, och scenen består av en massa dörrar. De här dörrarna öppnar sig alltså till vad Riddar Blåskägg har gjort, och i slutskedet så kommer man fram till de dörrarna där hans tidigare hustrun finns. Så på något plan handlar slutscenen där om att Riddar Blåskägg i Blåskäggs stil byter hustru så där när det lämpar sig. Och det finns hemskt mycket dramatik, hemskt mycket blod, och så det finns hemskt mycket olycka där. Och det där, och Judith blir naturligt förskräckt. Det här är den man hon älskar. Och hans förgångna är så här besvärligt. Och det där, och det ger ju en antydan om att deras eventuella liv tillsammans kan bli minst lika besvärligt. Men Béla Bartóks son, Peter Bartók, har skrivit en förklaring till den här hela pjäsen som jag tycker att är alldeles oerhört intressant och som innehåller kanske några påminnelser om både mitt eget liv och mina föräldrars liv eller människors liv tillsammans överhuvudtaget. Och därför ska jag läsa upp vad Peter det där skrev om sin fars Béla Bartóks åstadkomst. Blåskägg representerar mannen som en tragisk figur. Genom att fullfölja sin natur måste han avstå från glädje och tillfredsställelse. Han måste lida och tvinga andra att lida. Genom att söka sanningen är han tvungen att offra lycka. Judith är kvinnan som kärlekens uppenbarelse. Hon älskar Blåskägg eftersom han utgör mannens väsen, den olyckliga sökaren efter det kompromisslösa och glädjelösa lyckan. Hon vill frälsa honom, försona honom med livet och få honom att acceptera lyckan. Jag tycker att det här är en alldeles underbar tolkning av det där, av de existentiella problem vi alla ställs inför. Och det här leder vidare sen till det där, till någonting som, till kärlek som bränner. Och det där, då kommer vi in på ett annat kapitel av mitt liv. Men först ska vi lyssna på det där på, det här är naturligtvis Elvis Presley, en ikon för oss på 50-talet och 60-talet, Burning Love. Burning Love, Elvis Presley. Men det är inte Elvis Presley som jag är speciellt intresserad av i det här sammanhanget. Det som berör mig mest i hela den här biten är trummisen. Och det hänger ihop med att nuvarande Europaparlamentariker Nils Thorvaldsson förefaller vara en allvarligt sinnad man som sysslar med stora frågor. Egentligen någon gång på 60-talet ville bli trummis. Och om ni tittar på den musik jag har spelat här tidigare så finns det alltid oerhört starka rytm. Det där effekter i bakgrunden. Och den här inspelningen med det där med Burning Love har en trummis i bakgrunden som är alldeles otroligt exakt. Jag är så pass skadad av det där, av att vilja bli trummis. Och antagligen har jag någonstans något ljudfel som handlar om att jag är jättetaktkänslig. Jag är taktlös men taktkänslig. Och den här taktkänsligheten betyder att om jag hör på en bit där trummisen missar, så det är en total katastrof. Och i den här versionen så missar han inte. Det sätt på han kommer in, liksom. Jag blir fortfarande så att händerna börjar vifta på mig. Och det där, jag försöker härma honom och komma in i precis samma rytm. Det är det där underbar rytmmusik som naturligtvis då på 50- och 60-talet stämplades som avsevärt dålig musik. Och ändå måste man ju säga att Elvis Presley i sina bästa dagar, de hade en alldeles underbar röst, så att han missbrukades av sina producenter, men han var egentligen en stor konstnär och en ganska känslig människa som det där, som man gjorde en massa pengar på det där, och som den vägen egentligen förstörde man honom. Jag sa redan tidigare att en del av musikupplevelserna hänger ihop med att man på ett bestämt ställe har lyssnat på någonting. Och ju mera musiken har blivit transportabel med det där med teknikens utveckling, men att jag talar redan om det där, om den här vevgrammofonen och det där, och när jag började jobba på rundradion så hade man en magnetofon, Nagra-magnetofonen som ungefär vägde 8 kilo, och småningom kom då C-kassetten, och idag så har jag i min telefon egentligen hela mitt musikbibliotek, och det betyder att jag kan lyssna på musik nästan var som helst. Men en av de mest hisnande musikupplevelser kommer från Kuhmo. Jag var under 80-talet och början av 90-talet ganska ofta i Kuhmo där, under de här kammarmusikveckorna. Och då passade jag också på att ta ett tält med mig eller en sovsäck. Och det där, så åkte jag ut där och körde och vandrade ut där till Ödemarken. där det vanligtvis fanns på någonstans fanns ett vindskydd eller en tältplats. Och jag då övernattade under Kuhmos kammarmusikveckor, så jag övernattade vid Elämysjärvi. Och det där och då hade det varit en sån här lite disig kväll. Lite dis över vattnet. Och så från min synpunkt, från vänster hör jag sångsvanen ropa. Och så svarar storlommen från den andra stranden. Och det är en sagolikt upplevelse. Man sitter där mitt i, liksom i naturens stora det där orkesterverk. Och det påverkar mig så mycket att jag ännu sen kommer tillbaka till Kuhmo och stiger in i den där skolsalen där största delen av konserterna då utspelades. Och så hör jag Shostakovichs pianotrio. Och den går så att säga i samma sammanhang. Det är liksom en smäll. Det kanske, så där emotionellt är det kanske det största jag har upplevt i musikväg. Att med sångsvanens och storrummens hjälp komma in i Shostakovichs. Jag var länge alldeles oerhört beroende eller fascinerad av Shostakovich. Jag mötte redan hans dramatiska liv under Leningrads belägring och så vidare. Hans oerhört problemfyllda förhållande till Josef Stalin som nästan hade beslutat att ta livet av honom och så vidare efter den opera som Stalin då inte tyckte om och skrev en ledare i det där i Pravda under rubriken vad det nu oljud eller vad någonting sånt här. Och under mina år i Ryssland som korrespondent så försökte jag förstå den ryska folksjälen eller den Rysslands tragiska historia och det där. Jag tror att hemskt mycket i det där i Shostakovichs musik handlar om Rysslands tragiska historia på ett, naturligtvis musikens abstrakta plan, men ja, i något skede tror jag använt timmar och veckor på att lyssna igenom alla hans symfonier, hans kammarmusik är underbar, hans jazzmusik är jättefascinerande det där. Alltså en mångsidig begåvning som kan lära oss vad som helst om musik. Och det där och som då levde under de omständigheter som man kan hoppas att ingen konstnär, ingen människa ska behöva leva under. Jag menar att man i Sovjetunionen på 30-talet var rädd för att någon skulle knacka på dörren. Och det där då visste man att det var så att säga slutet på den resan. Så att dramatiken som jag tycker att man också hör här i det här sågande ljudet det där i pianotrion, det är fascinerande och det är jättegod musik, avsevärt god musik. Och på en del punkter är jag fortfarande beroende, ja, men man kan inte kanske säga att Shostakovich att det är vacker musik. Men ibland finns det de ögonblick där jag vill så att säga koppla av, där jag vill lyssna på någonting som är riktigt vackert. Ja, men jag tror att vi har rätt i en problemfylld värld att någon så att säga lutar oss bakåt och det där att ta del av någonting riktigt vackert istället för den lite besvärliga vardagen. Och då visade det sig att den här känslan för rytm som på något sätt finns i den där gamla trummisströmmen, den spelar en ganska stor roll. Och när jag körde in på Beethovens femte pianokonsert, då kan man säga att Beethoven också har varit ett stort musikkapitel i mitt liv i något skede, så jag lyssnar på allt jag har kommit åt. Men den här femte pianokonsertens andra sats, jag vet inte hur många olika versioner jag egentligen har lyssnat på. Och alltid tyckt att nu går det lite snett. Det där, nu kommer pianisten fel in, nu har han för hårt anslag. Och den här versionen med det där Bronfman och det där och en Zürich-orkester, Tonhalle-orkestern. Det var när jag lyssnade på hur Bronfman kommer in med sitt pianosolo det där i början av den andra satsen. Det är nästan perfekt. Ja, jag sa det innan det här började, så sa jag att det här är underbart vackert och det där. Och det är en sats där min själ faktiskt så att säga vaggas till ro, och det kan man ibland behövas, just den ron. Och det här är något som jag, när jag kör långa vägar med det där till Strasbourg eller något sånt, så har jag gärna musik på det där. Och det där, och ibland så är det bra att i häftig trafik spela något lugnt. Om jag skulle spela Elvis Presleys Burning Love under rusningstid i Helsingfors-trafiken, så skulle jag vara livsfarlig antagligen. Så det är bra att lugna ner sig, men det liksom vaggas lite till ro i det där, och bort från alla aggressioner. Det som är det besvärliga med det där med att vara musikpratare, sommarpratare, det är det att jag skulle vilja spela all min musik. Jag skulle hålla på några dygn här, men sen skulle jag, har han inte någonting bättre att göra? Borde han inte fatta beslut om någonting i Europa? Det där. Så att vi är alltid tvungna i sådana här sammanhang att återgå till en grundläggande journalistisk regel, kill your darlings. Och det finns många darlingar jag tar livet av nu medan jag har valt musiken här. Det där, jag är inte med Anki Lindqvist. Hon har en jättevacker låt som är Synnyn kohdussa tuulen, som egentligen ursprungligen skrevs av en indiansk protestsångerska, Buffy St. Marie. Buffy St. Marie har också gjort en annan jättekänd låt från 60-talet där Universal Soldier var hennes. Och det där, så att jag var tvungen att lämna bort Barbara Hendricks, som det där har en underbar röst när hon sjunger Mozarts det där sakrala sånger, det där så smälter också mitt hjärta. Jag har varit tvungen att lämna bort Julia Lechneva. Det var egentligen lite synd. Jag trodde någon gång ganska länge att koloratursopraner, det är någonting som fullständigt hemskt och det där och inte, som inte spelas i mitt hem. Och så råkade jag höra det där Julia Lechneva. Hon är hem, jag tror att hon föddes på Sakhalin, alltså i Fjärran Östern. Hon är en alldeles fruktansvärd naturbegåvning. Jag har aldrig hört någon människa som klarar av att sjunga så perfekt och så fascinerande det koloraturarior. Henne har jag varit tvungen att lämna bort. Jag har varit tvungen att lämna bort Bach, som har spelat en stor roll för mig. Här i något skede så fastnade jag på Händels Messias. Det där, och jag lyssnar på gud vet hur många olika versioner av den där, och så hittar man liksom den här versionen passar mig. Är det god eller dålig? En god eller dålig version är egentligen fullständigt egalt, därför att en del tycker om de messiasversioner som har den där en sopran, och jag tycker om de messiasversioner där finns en kontratenor, därför att det finns en skillnad där i på något sätt i musikens vävnad, om det är en kontratenor eller om det är en sopran. Och där, jag kan inte förklara den där skillnaden, men jag känner den i min själ, och därför är det viktigt. Men de här darlingarna har jag nu så att säga tagit livet av. Och återgår därför till någonting som på sätt och vis är det där en självbekännelse. Det är igen John Bass, Forever Young. Det handlar ganska mycket om, tror jag, om oss 60-talister. Det handlar om att vi hade ideal som har förändrats under årtiondenas gång. Och vi hoppas att någonting finns kvar av det där, av de här idealen, och att vi inte har blivit cyniska. Det är kanske det viktigaste vi på något sätt måste titta tillbaka på när vi kollar vad vi sysslar med på 60- och 70-talet. Att vi inte försvinner i det där cynismens svarta tunnel, att vi fortfarande har något sorts ideal. Och i den meningen är Forever Young. Jag heter alltså Nils Thorvalds och jag har varit er sommarpratare idag.